Här börjar Tess av D'Urberville av Thomas Hardy. Inläst av Nina Haber. Förord Gustav Adolf Mannberg. Förord. Alla vet vem Dickens är, men vem var Thomas Hardy? Någon erinrar sig kanske en ömsint nostalgisk tv-serie byggt på hans Wessex-berättelser, men hur många har läst honom? Ändå var han vid sin död 1928 Englands mest uppskattade diktare, beundrad världen runt, vital och nyskapande in i det sista. Han föddes 1840 i Dorset. Fadern var murare och ganska framgångsrik. Modern kom från mycket enkla förhållanden, men hon var viljestark och ambitiös och fast besluten att buffa sina barn över den tidens skyhöga klassmurar. Faderns stora intresse var musik, hennes litteratur. Thomas ärvde båda. Thomas Hardy hade djupa rötter i sin hembygd. Familjen, särskilt modern och systern Mary och folket i trakten var hans trygghet. Det enda av värde i livet, sa han själv. Men när framgången kom började han skämmas över sitt enkla ursprung. Det berättas att när han och hans första hustru Emma cyklade genom barndomsbyn där det satt släktingar på varenda förstukvist, så trampade de värdigt rakt fram utan att titta vare sig åt höger eller vänster. År 1925 berättade Hardy i förtroende för Cyril Clemens, Mark Twains brorson, att han för att förekomma ovederhäftiga skriverier höll på att själv skriva sin definitiva biografi. Den kom ut efter hans död, med hans andra hustru Florence som författare. Där hade han lagt sanningen till rätta, tagit fasta på det i viktoriansk mening positiva, förgyllt det tvivelaktiga och förminskat, ibland eliminerat, det negativa i börd och karriär. Hans släkt har fått oväntat ädla anor, styrkta med minnestavlor och gravstenar. Och han redovisar en av blygsamhet tillbakahållen impuls att återta sina anfäders adliga prefix och skriva sig Thomas Le Hardy. Han konstruerade också ett stamträd med en känd amiral på en av kvistarna som bevisade att släkten Hardy sett bättre dagar. Detta askungemotiv, den simpla släkten med ett grandiost förflutet, hade han tidigare testat i romanen Tess av D'Urberville. Hardys litterära bana gjorde en omväg över arkitektyrket. Hans far hade köpt honom en elevplats på ett arkitektkontor och han hade säkert kunnat bli en framgångsrik arkitekt. Men han tvekade aldrig. Med sin vän, lärare och rådgivare, Horace Maul, diskuterade han ständigt hur han skulle kunna förverkliga sin diktarambition. Samtidigt öppnade radikala tänkare som Darwin, Huxley, Spencer och John Stuart Mill hans ögon för det viktorianska samhällets orättvisor och hyckleri och kom honom att överge sin barndomstro och bli ateist. Vad har de själv en radikal samhällskritiker? Han beskrev med indignation orättvisorna i samhället, den viktorianska dubbelmoralen och det elände den ofta störtade människor i. Men samtidigt accepterade han det som något bestående. Han hade inget förslag till ändring. Han ställde bara diagnosen. Han satte heller aldrig in skeendet i ett vidare, historiskt eller internationellt sammanhang. Han var historiens lokalkorrespondent i Dorset, ibland på gästspel i London, och när han någon gång nämner Australien eller Brasilien så är det som platser att fly till för att bli rik. Det amerikanska inbördeskriget, till exempel, nämner han varken i sina böcker, brev eller dagböcker. Men pennan flyger över dagbokssidorna när han skildrar en offentlig avrättning som han varit vittne till. Och detaljerna i denna kusliga upplevelse etsar sig fast i hans minne för framtida litterärt bruk, bland annat i romanen om Tess. Den 2 juni 1865 gjorde han en ofta citerad dagboksanteckning. Min 25:e födelsedag, inte särskilt munter. Känner mig som om jag levat länge och åstadkommit mycket lite. Tog en promenad i månskenet ikväll. Undrade vilken kvinna, om någon, som jag skulle tänka på om 5 år. 3 år senare var han klar med sin första roman, The Poor Man and the Lady. Det första förlaget han skickade den till underkände manuskriptet, men uppmuntrade honom att fortsätta skriva. Det andra erbjöd sig att ge ut boken om Hardy betalade in ett garantibelopp, men avrådde samtidigt från utgivning. Hur delvis briljant, främst i sin skildring av miljö och arbete på landsbygden, så hände det för lite i den. En förhastad debut skulle kunna skada hans litterära karriär. När även en tredje förläggare tackade nej, gav Hardy upp. De bästa partierna använde han i andra böcker, resten slängde han. Nästa romanförsök, Desperate Remedies, var laddad med action och skrivet med Wilkie Collins, en av tidens populäraste författare, som förebild. Även detta manus vandrade från förlag till förlag. Till sist åtog sig en förläggare vid namn Tinsley att ge ut det, om Hardy själv satsade 75 pund. Boken blev en halv framgång och Hardy fick tillbaka 60 pund. Inte så dåligt för en debutant, tröstade förläggaren. Isen var i alla fall bruten. Nästa bok, Under the Greenwood Tree, fick bra kritik och nu kom romanerna i snabb följd. Först som följetonger, vilket gav en jämn och bra inkomst, sen i bokform, välkomnade av en allt mer entusiastisk kritik och publik. I samband med restaureringen av en kyrka blev han bekant med Emma Lavinia Gifford, svägerska till prästen och bostad.